Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 65 av Ålands Handel, som därmed har uppnått pensionsåldern, typ. Med mig har jag som vanligt Jörgen Pettersson och jag heter Fredrik Rosenqvist. Hur mår du, Jörgen?
Jag mår bra, fast jag har inte nått pensionsåldern. Jag tycker om den här tiden på året när dagarna blir 7 minuter längre för varje dag, tror jag.
Ja, jag såg på posten idag att de hade bytt ut julkorten mot midsommarmotiv på de här vykorten. Det kändes fint.
Folk går omkring på stan och ser glada ut.
Det är jaha, jag har inte gått omkring på stan på länge, så jag vet inte hur folk ser ut där, men ja, okej.
Okay. Jag lade märke till det idag, det kändes riktigt. Det kändes optimistiskt. Det var inte bara för att det var fredag.
Jag har haft en spännande fredag. Jag måste berätta en historia om vad som hände i morse när jag hade en liten det var en liten gåta som uppenbarade sig som jag var tvungen att lösa. Ja, det var så här. Jag kommer inte ihåg riktigt varför jag gjorde det, men i vilket fall som helst så loggade jag in på min aktiedepå i morse. Jag skulle kolla någonting. Och så såg jag att oj, vad mycket pengar jag har tjänat på ett konto här. Så var jag blev nyfiken, vad har hänt nu? Och så gick jag in och kollade och alla mina aktier där var ju rött.
De var så mycket annat. Rött är alltså inte bra ens i aktievärlden.
Nej, det var minus på alla aktier. Jag tänkte, hur kan jag tjäna pengar när allt är på minus idag? Jag begrep ingenting. Sen märkte jag att, vänta nu, det är en aktie som är borta. Vart har mitt inne har vi Orion tagit vägen? Den här finska läkemedelsverken som gör Burana och allt möjligt. Och ja, den hade ju sålts då. Och då kom jag på att jag hade satt in en säljorder för ett tag sedan. Så där. Jag var ganska nära att uppnå mitt mål i den aktien. Så här, vad jag vill tjäna. Det är en sån aktie som den rör sig aldrig någonting. Det är som en obligation nästan. Man får jättemycket dividend och det händer ingenting. Men inget spännande. De är jättetråkiga. Och det var lite dålig rapport sist. Så jag var så här, om det går upp 100% till så säljer jag. Så jag la in en sån säljorder och sen har jag glömt bort det. Och sen idag då så hade det kommit en nyhet, eller det kanske var sent igår natt som den kom, att Bayer då, som säljer ett läkemedel mot prostatacancer som de har utvecklat tillsammans med Orion, de har reviderat upp sin prognos för vad de kan tjäna på det här läkemedlet från vad det 1 miljard euro till 3 miljarder euro. Så det har fått till följd att Orion idag tjur rusar på börsen och alla mina aktier såldes i den här rusningen. Så då blev jag ju glad när jag insåg det, att jag hade haft sån tur.
Man kan bli börsklippare utan att veta om det.
Ja, men det var så märkligt. Och då blev jag så här, nej, hade sålts till ett för lågt pris. Exakt. Nu? För det där säljpriset som jag hade lagt, det var ju långt under det priset den nådde idag. Men nej, det hade sålts på väldigt nära den högsta kursen. Så jag, min okunskap, så vet jag inte hur den där funkar. Men det är lite speciellt att ha en aktiv säljorder på en sån där dag när den öppnar 25% upp. Liksom. Så att, men ja, det var ju en bra affär, lite Burana så där och lite prostatacancermediciner och som tydligen blir en stor försäljningssuccé. Vilket är bra, det visar ju att läkemedel funkar då förhoppningsvis.
Det där illustrerar också ganska tydligt det där med aktiebörsen. Alltså om inte ens du som ändå håller rätt hygglig koll på det inte är med på alla svängar som händer.
Nej.
Det säger nog en del.
Ja, men det är så förvånande också. För jag, min fru har hånat mig när jag sitter och lyssnar på de här Orions enormt tråkiga conference calls och de berättar hur det har gått. Alltså det finns ingenting som är tråkigare än att höra de här finnarna stå och prata om hur många Burana de har sålt. Det är så tråkigt. Och det är liksom så förutsägbart hur det kommer att gå tills det händer något sånt här. Så, då blir man... så nu är man ju glad idag.
Jag visste faktiskt inte om att Burana tillverkades i Finland.
Ja, Orion, det är ett varumärke som Orion har. De har måste ju ha mer än hälften av läkemedelsmarknaden i Finland. De är jättestora i Finland. Sen är de ju även en internationell spelare, inte lika stor, men de utvecklar ju även läkemedel och sådär. Så att det var ju roligt för Finland att det går bra för deras projekt med Bayer. De har ju andra läkemedel på gång och sådär. Ja, nog om det. Hoppas ni alla andra också ägde lite Orion idag. Då är ni ju liksom jag på ett glatt humör.
Hur som helst har ni nästan garanterat bidrag till förmögenheten genom att äta Burana. Det gör väl
jo, om dividenden eller min vinst från den här försäljningen skulle täcka ens hälften av det jag har lagt på Burana genom åren, så skulle jag vara glad. Jag har andag för huvudvärk, så att ja.
En slags kretsloppsekonomi.
Ja, så ni har fått tillbaka lite grann. Ja, aktieägarna i Orion är ju glada idag. Undrar om Viking Lines aktieägare är glada idag. Vad tror du? Viking Line rapporterade i morse, vad det var.
Jag har inte sett hur aktien har gått. Ja. Jag tycker att den är svårbedömd. Alltså det är ju så snabba kast nu till följd av pandemin. Alltså de gjorde ett rörelseresultat på 50 miljoner minus i fjol under samma tid. Och nu är den 32 miljoner plus. Det skiljer alltså 80 miljoner då från ena året till det andra. Det är sådana kast att det är lite svårt att förhålla sig till det. Ja. Om man sedan mäter in det som de fick för försäljningen av Mariella, för försäljningen av hamnterminalen i Åbo och 16 miljoner i statliga stöd, alltså för den här försörjningsberedskapen, så är nog själva vinsten, den är nog kraftigt påverkad av engångskostnader. Mm. Jag hade hoppats få se att de skulle ha tjäna mera per passagerare. Mm. Alltså det här som är ett ganska bra måttstock på hur det går. Men jag såg inte sådana uppgifter där. Däremot såg jag, och det var väldigt, väldigt glädjande, att deras marknadsandelar har stärkts rätt rejält.
Mm. Ja.
Det fastnade jag för.
Ja, jag fastnade också för ett par saker. Och det var ju ganska många så här negativa saker ändå. I och för sig så borde man kanske kunna vänta sig, säger de. De skriver ju att pandemin har påverkat dem väldigt kraftigt i slutet av förra året och det första kvartalet det här året. Och det är jobbigt när man säger det i skrift, man borde ju ha begripit det. Ja. Sådär. Det kanske inte var jätteoväntat att det har varit tufft nu igen då, efter att ha varit bättre ett tag. Omikron har tydligen gjort att det har blivit svårare att resa och folk har blivit rädda att resa. Det har varit liksom en nedgång igen här då. Men det var ju lite mer väntat då. Men nu, det som jag kan tänka mig, att de som äger aktier och sådär kan bli lite nervösa och rädda över, det är att de inte ger någon prognos för 2022. De hänvisar till att osäkerheten är så stor kring pandemin och sådär, att de vågar sig inte ens på en gissning på hur det kommer att gå nästa år. Och det här gillar ju ingen. Det var ju Spotify, när de rapporterade, nu kanske man ska jämföra Spotify med Vikingland, de sa ju att de tänker sluta göra prognoser nu framöver för det är lite osäkert. Och de blev ju jättestraffade. Ingen gillar det här när man inte liksom vill försöka förutspå framtiden. Så det var ju lite negativt. Sådär. Men, ja.
Vad tycker vi om prognoser? Varför ska man ge dem? Vad är själva dealen med en prognos?
Ja, alltså, egentligen, alltså, historien spelar ju inte så jättestor roll när det handlar om sådana här bolag. Visst, om du har en bra historia så kan du ha en bra ekonomisk ställning. Det är ju framtiden som spelar roll. Hur kommer det gå framöver? Och de vet ju oftast ungefär hur det går. Vikingland vet hur det har gått. Det har ändå gått nästan 2 månader nu av året och man ser ju bokningsläge framöver. Så man vill ju att man får någon sorts indikation på hur det kommer att gå. Och då kan man räkna på, okej, vad är aktien värd? Om de inte ens vill ge en gissning, då blir det ju dels svårare och dels osäkrare. Då faller ju egentligen värde på bolaget, som jag ser det. Om det är mer osäkert liksom. Man vill ju ha förutsägbarhet.
Men du har också ett antal bolag som inte är börsnoterade som väljer att inte ge ut några sådana här prognoser.
Ja, nej, de gör ju inte. Nej, man ger väl det prognoser för att marknaden vill ha det. Det är ett bra sätt att göra aktieägarna glada och nöjda och alla glada och nöjda.
Men det finns, kan jag förstå. Jag tycker bara att ibland så blir de rätt hårt straffade för att det handlar om nyanser på ord ibland. Alltså. De går nagelfars på ett sånt sätt att det känns inte ibland riktigt rättvist gentemot bolagen.
Nej. Och sen är det också så, alltså det är ju så också att de ger en prognos och sen om de avviker från den prognosen, ja, antingen att det går mycket sämre än vad de hade sagt eller mycket bättre, då måste de ju meddela börsen, alltså de måste göra en vinstvarning eller omvänd vinstvarning. Att man återigen får förutsägbarhet, att det inte blir sådär att man har ingen aning hur det kommer att gå och sen går det jättemycket sämre eller jättemycket bättre, då får man ju enorma kast i aktiekurser och det är ju heller någonting som, eller vissa tycker ju det är skitkul. Men
det fanns för länge sedan en mogul som hette Jan Stenbeck, kommer du ihåg honom? Är du så gammal?
Jan Stenbeck, ja, absolut. Jag pratade om hans son häromdagen, Hugo, som ju är eller åtminstone var en väldigt duktig seglare och har därmed många åländska bekanta. Ja. Så vi pratade om Hugo häromdagen.
Jaha, okej.
Som seglare, ja.
I varje fall, Stenbeck var ju en sån som utmanade allt. Nog med att han startade TV3, hela hans sätt att bedriva affärsverksamhet var oortodox till alla delar. Mm. Och jag minns ett år som de levererade vinstvarning från Kinnevik. Mm. Och den omedelbara effekten blev att sälj, 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 det går på tok. tills alla insåg att han varnade för att vinsten skulle bli högre än vad det var tänkt.
Ja.
Det var det typiskt honom.
Ja, ja. Ja. En rolig detalj förresten, eller konstig detalj, och det här, så här var det väl i fjol också med Vikingland. De skrev ju att på grund av covid-19-pandemin ges ingen årsberättelse ut. Varför kan man inte ge ut en årsberättelse för grund av pandemin? Det begrep jag inte riktigt, men ja.
Ja, det förstår
alltså, det kan ju vara för att spara pengar då, det kan jag tänka liksom, men det är ju inte, alltså virus, jag vet inte.
Jag tycker också när man ser till de strategiska riskerna, det har man kanske sagt tidigare också, det är inte så, det minns jag inte riktigt. Men man säger ju att covid-19 kan förändra det allmänna ekonomiska läget. Och det är ju ganska självklart. Men man går också ut på att man varnar också för att efterfrågan på produkterna och tjänsterna som man säljer, alltså färgtransporter, kan variera till följd av makroekonomiska faktorer, vilket det alltid har varit, och konsumenters resa och konsumtionsbeteende som kan påverkas av olika trender. Och här nämner man att det, en av dessa megatrender kan handla om ökad medvetenhet angående klimatförändring och miljöskydd, så kan påverka allmänhetens bild av färjetrafiken. Det där är ju rätt stora frågor. Och det kan säkert vara på det viset, men å andra sidan så hör Viking Line till de allra mest hållbara rederierna idag när man ser till satsningen på nytt tonnage och bränslen och så vidare. Däremot tycker jag att om vi bara kort stannar vid det här med marknadsandelarna, så är ju deras huvudsakliga konkurrent Tallink. Och ser man till vad som har hänt under året som har gått, så har de vunnit passagerare rätt rejält. De har gått på från 26% till 34% av marknaden. Det är mycket. Varje procentenhet där är väldigt mycket värd. De har något tappat när det gäller frakten. Vilket jag tror att det finns ganska självklara förklaringar till, mestadels till följd av Finnlines. Medan man däremot har ökat lika mycket på personbilar som på passagerare. Och eftersom Viking Line tjänar sina pengar på passagerartrafik i högre grad än frakt, så är det där faktiskt ett litet frö av hopp.
Ja. På tal om små frön av hopp, eller stora frön av hopp kanske, om man tänker sommaren som kommer, för den är på väg, man känner det i luften, tror du att vi får alla tiders högkonjunktur den här sommaren? Jag är lite inne på det spåret, att det kommer att bli helt bananas det här året på Åland, tänker jag då. Oavsett hur det går för dels för Vikingland, men för de flesta andra, att det kommer att bli en jäkla fart i sommaren. Har du den känslan? Du brukar ju alltid vara positiv.
Ja, det har jag. Ja, det har jag alltid. Vi har hållit på att prata om den här postpandemifesten ända sedan vi började med denna podd. Jag tror alltjämt det alltså, och allt tyder på det. Jag tycker man ser på hur människor bär sig åt, hur de bemöter varandra. Man pratar med varandra, man söker sig till varandra. Det känns som att det finns ett enormt uppdämt behov av vad heter det, social interaktion, kallas det så.
Ja.
Det tror jag.
Det kallas det. Ja. Och vi ser det också när vi gör vår tidning Ålands Handel och möter olika företagare och har ändå liksom handen på pulsen på det åländska näringslivet, att den här pulsen den går ganska högt nu. Den är på rätt.
Förväntningarna
är höga. Ja, men verkligen, och det är så här. Jag pratade senast igår med en turistföretagare som, det var ett annat sammanhang, som sa att ja, förra sommaren hade vi en jäkla massa människor från Finland hit, och i år blir det väl så då att alla de kommer tillbaka så vi får tillbaka alla svenskar. Så ja.
Jag satt också och lyssnade på ett trendseminarium kan man säga som Visit Åland ordnade, och det är många tecken som pekar åt rätt håll.
Ja, och sen när man ser också hur människor bär sig åt i andra delar av världen, man i USA så här med detaljhandeln och reslusten och sådär, det ser ganska bra ut om man tycker att de ekonomiska hjulen ska snurra ganska hårt. Så det kommer nog bli en, ja, jag tror många kommer att satsa inför den här sommaren, de som satsar mest vinner.
Sen om det
är en
högkonjunktur, det är väl kanske att titta i, men en rejäl kickstart bör det bli.
Jag tror när det blir en rejäl högkonjunktur. När man samarbetar, räknar ihop BNP-siffrorna för Åland 2022, vilket väl kommer om 3-4 år, så tror jag det kommer att se bra ut. Sådär. Rent allmänt.
Mm. Det ser vi fram emot väldigt
mycket. Ja. Sen kommer den baksmälla på 30-talet, men det får vi ta då kanske.
Ja, men vi måste glädjas för stunden. Vi vet ju att 20-talets varade nästan ett decennium.
Mm. Ja. Vad tycker du om företag som har så här, vad heter det, smeknamn på sina anställda? Typ så här postisar eller vikingar eller vad heter det? Alandianer kanske det finns. Fattar du grejen?
Jag fattar, men jag tror aldrig jag stött på dem. Ett exempel.
Men vadå exempel? Jag gav ju just tre exempel. De som jag på Alandia heter Alandianer.
Gör de det? Jag har inte hört det. Vikingar har jag hört.
Ja, vikingar som jag på Viking Line och sådär. Du vet, personaltidningen.
Ja, jag fattar.
Vikingen så skriver de med alla vikingar och sådär.
Men jag har bara sett det där, tror jag. Jag tror aldrig sett någon annan.
Ja, men det där är jättevanligt. Vad tycker du om det? Hur fånigt är det på en skala från 1 till 10?
Nej, det är bra.
Okej, bra.
Det där är så lätt att håna, så just därför ska man låta bli.
Ja, då gillar du alltså Mark Zuckerberg som nu har sagt att alla anställda på Facebook som nu heter Meta ska nu kalla varandra för Metamates.
Ja, det där så fort, det här handlar om bordskick. Det här handlar egentligen om bordskick, Fredrik.
Ja,
när hon uppvisar dåligt bordskick. Ja. Det är inte den som har dåligt bordskick som gör bort sig, utan det är den som påpekar det som gör bort sig. Och samma sak är det med det här. Det här är så lätt att håna och göra sig lustig över. Så därför ska man låta bli. When they go low.
Ni har alla anställda på Facebook haft väldigt dåligt bordskick, för de har hånat sönder det här.
Ja. Det är klart att man vill ju ogärna bli beordrad att bli en metamate. Det kan jag möjligen förstå. Men jag tycker tanken är god. Jag tror att en förutsättning för att det där ska funka att det på något sätt växer fram, och det har kanske gått lite snabbt just där.
Nej, det kommer ju i form av ett Facebook-inlägg som handlar ut. Så att, ja. Och sen var det någon förklaring med att det har någonting med sjöfart att göra och sådär, men då var alla snabba på det här med sjunkande skepp och sådär. Facebook har ju tappat halva sitt börsvärde sedan i september. Han har nu fallit ur listan på världens 10 högst värderade företag, så att, ja, bara en sån sak.
Sen september, det går ju ganska snabbt får man ju säga.
Ja, halva Facebook är borta sedan september.
Faktiskt, hur många länder handlar det om då? Sverige, Ungern, Rumänien, Storbritannien och...
Hela det södra halvklotet ungefär.
Borta i världen.
Ja, när jag såg en analys i Dagens Industri idag, att nu pekar de på Facebook som men det är så här, ungefär lika värderat som ett trött svenskt industriföretag. 14 gånger årsvinsten ungefär. Så att, ja, det är en ny värld.
Mm. Ja, jag gillar Facebook ändå.
Ja, ja. Hur har du det med krigsoron? Är den högsta nivån någonsin? Det blev ju inget anfall i onsdag som USA hade sagt. Och nu är sådär, men hur känner du?
De vinner ju på hockeyfinalen, det är ju det.
Ja, ja.
Jag gissar att det avgörs mellan hur det går mellan Sverige och Ryssland. De spelar just nu.
Jaha, okej. Okay. Så om Ryssland förlorar, då får vi hålla i hatten då alltså.
Jag har känsla av det att det kan bli hårda bud då.
Ja.
De hade ju lovat, det berättade du, att de hade lovat Kina att inte starta krig innan OS var över.
Ja, så är det sagt.
Och det är ju vi glada för i och för sig. Jag är fascinerad av det där, eftersom krig och journalistik alltid har gått hand i hand, men ändå inte. De har varit varandras motsatser på många sätt. Och man säger alltid att sanningens första offer, krigets första offer är sanningen, så heter det.
Folk av war.
Ljugar.
Ja.
Och i det här, nu, det som har hänt nu, så blev jag väldigt överraskad när det kommunicerades att nu minsann har Ryssland dragit tillbaka sina trupper. Det hände kanske i tisdags eller onsdags. Och dagen efter så reagerade USA och sa att nej, det har de inte alls gjort det, de har satt dit 7000 till.
Mm.
Och då är min reaktion på det: hur kan man veta sånt? Det är ju helt omöjligt att veta. Hur skulle man kunna, man vet ju inte, det finns inte en chans att man ska veta hur många män de finns som finns längs den ukrainska gränsen.
Ja, men har du inte sett alla spionfilmer? De kan säga liksom, vad ska vi säga, om du har oklippta naglar från yttre rymden.
Jo, men det vet ju de om som har oklippta naglar numera, så därför har de ju handskar på sig, om du förstår. Ja,
de gömmer sig, de där ryssarna.
Just det. Ja. De är ju inte så dumma ju... att de står där och bara säger hej, nu är vi här, nu står alla står stilla så ni kan räkna.
Ja. Jag har ju upptäckt ett intressant sätt att hålla med ajour med säkerhetsläge i Ukraina. Det är bara, man bara ser på guldpriset.
Ja.
När, förra helgen så mitt i allt så steg guldpriset jättemycket där lördag söndag. De handlas ju dygnet runt och sådär. Alltså, mycket riktigt, då hade det Biden vad jag sagt att nu smäller det snart. Sådär. Men ja, så det är en positiv grej med krigshetsen. Det är att den här arma guldet som har fört någon slumrande tillvaro här när jag vet har börjat vakna till. Det verkar ju fortfarande vara en säker hamn när det blir lite oroligt. Sådär. Och det är ju kul för de som har guld då.
Men det är väldigt märkligt det som händer alltså. För nu börjar det som en typisk krigssituation att alla hetsar varandra.
Mm.
Känns det som alltså. Man vägrar ge sig backa på någon enda punkt. Och från västsida så säger man att nu är det bara fråga om dagar. Och från östsida så säger man att ni ska inte lägga i det här och det är lugnt alltihopa. Det är precis som att man nästan medvetet, känns det som, ibland driver in varandra i knutar som inte går att komma ur.
Ja,
det känns lite läskigt, kan jag faktiskt tycka.
Mm.
Jag ska ändå minnas att Ukraina är nära oss.
Ja, det är inte så, ja, ganska nära heller. Jag har aldrig varit där, jag vet inte riktigt.
Nej, inte jag heller.
Nej, ja. Ja, nej, men om man loggar in någon morgon och säger att guld har stigit med 100%, då kan man nog hålla i hatten. Ja.
Har du kollat på det där historiskt sett? Hade stämt med tidigare krig, till exempel Gulfkriget?
Jo, alltså, och det var det som var så konstigt, tyckte man. Alltså i fjol då, så här, när pandemin slog till och det blev liksom jätteoroligt och sen omikron kom, guldet har liksom inte rört sig överhuvudtaget. Men traditionellt sett när det blir oro och krig så sticker guldet iväg, för det är den tryggaste hamnen som finns av alla. Liksom, om det skulle bli ett världskrig, då kommer alla att trycka pengar och liksom, inflationen kommer äta upp allt utom guldet som finns kvar. Så jo, traditionellt sett så stiger guld om det blir krig. Sen faller det tillbaks förstås. Sådär. Mm, samma sak med olja.
Kryptovalutor alltså inte att rekommendera när man...
Nej.
Det behövs bara en rätt riktad bomb, så är det borta alltihopa.
Det tror jag inte. Om du spränger hela jorden då, tror jag. Men det är ju ett decentraliserat nätverk. Det finns ju på miljoner datorer, så du måste ha väldigt många bomber i så fall. Eller en väldigt stor.
Ja. Det gör vi inte som idé.
Nej, precis. Och som vi pratade om förra veckan så har Ålandsbanken nu börjat köpa tillbaka sina egna aktier.
Ja.
Har jag noterat. Det kommer lite meddelande om det hela tiden. Och som jag förklarade förut, så det är ju två sätt man kan dela ut pengar till aktieägare. Det är dividend eller så köper man tillbaka egna aktier som man makulerar då, förhoppningsvis. Så att ja, nu har de delat ut ännu mer pengar till det främsta åländska samhället.
Mm. Får man köpa tillbaka alla sina aktier?
Det kan man väl göra i teorin, jo.
Vem bestämmer sen då?
Ja, det är lite, då upphör man ju att existera typ.
Det är en implosion, en bolagsimplosion.
Det finns ju lite fördelar med den här jämfört med dividend. De här aktieägarna slipper betala skatt på den här fördelen. Det måste man ju betala på dividend. En fara är ju dock att många bolag köper ju aktier, tillbaka aktier när det går väldigt bra. Och när det går väldigt bra så har ju aktien en tendens att stå väldigt högst i kurs. Så att bolaget istället för att liksom använda pengarna till att göra några satsningar, anställa folk, liksom, växa. Istället så köper de tillbaka sina egna aktier när de är som allra dyrast. Det är alltid risken med det här. Och det är ju inte en jättebra kapitalanvändning. Nu får man ju hoppas att Ålandsbankens aktier är jättehögt värderade nu jämfört med för 1, 2, 3 och 4 år sedan och så vidare. Men förhoppningsvis har de ju fortfarande en väg kvar att gå. Men det är ju risken alltid att man köper tillbaka dem här på toppen förstås.
Det känns egentligen som en ganska underlig idé för aktiebolag att köpa tillbaka sina aktier. Det skulle gå emot själva grundidén med aktiebolag.
Ja, men det är
att det ska vara med och dela risken.
Nej, men poängen med aktiebolaget är att de ska tjäna pengar åt sina aktieägare. Shareholder value, du vet.
Ja, absolut.
Och när det går på tåk, då måste man gå till aktieägarna och begära dem mer pengar och ge ut nya aktier. Och när det går bra så kan man då köpa tillbaka aktierna helt enkelt. Ålandsbanken har genomfört emissioner och ökat antalet aktier. Nu var det ju länge sedan, men så nu köper man tillbaka några av dem, kan man ju säga.
Jag ser mera på den filosofiska delen av det hela. För man köper ju bort, som ägare så avsäger du dig samtidigt äganderätten.
Mm.
Och det är ju ingenting som du är tvingad att göra. Du väljer ju själv naturligtvis, men det känns ändå sådär.
Jo, nej, men de köper ju de här aktierna på marknaden. De köps av folk som vill sälja. Så att, ja.
Nokia gjorde ju det där till stor konstform när de stod på topp.
Det har blivit vanligare nu i Norden på senare tid. Det, i USA det är ju supervanligt. Det är nästan vanligare än dividend, känns det som. I synnerhet bland lite sådär större företag. Så
för vem som helst gör det. Vilket litet aktiebolag som helst.
Ja, det är ju juridisk person. Ett aktiebolag får ju köpa aktier i andra bolag eller sig själv. Det är ju inga konstigheter. Så. Ja. Joe Rogan ville du prata om. Det betyder ju att han har dykt upp på text äntligen, antar jag.
Jag tror faktiskt att det var via mail den här gången. Men det har avslöjats nu. Det var någon amerikansk tidning som avslöjade att han fick 200 miljoner dollar för att komma över.
Ja, men det är ju gammal nyheter, det var ju flera år sedan.
Jaha, men i alla fall så gjorde det Spotify till störst i branschen och i poddbranschen. För det första så är jag avundsjuk för att Joe Rogan fick 200 miljoner dollar. Det tycker jag att det är skitmycket pengar.
Ja, det är mycket pengar.
Men det som nu har uppstått då, så är den här debatten. Vi har touchat vid den tidigare. Jag bara tycker att den är så intressant, så den är svår att bara släta över. För nu händer det som har hänt Facebook, Twitter och YouTube och vilka det nu är. Vad har distributören för ansvar för innehållet i det man publicerar?
Ja.
Jag tycker det är en diskussion som faktiskt är väldigt intressant.
Ja, den är ju samtidigt lite svår, kan jag tänka mig. Men Spotify producerar ju inte den här.
Inte heller Facebook eller de andra, det gör de inte. De bara upplåter. Det är den här, du vet, de här som man har jobbat med genom tiderna som säger att ja, du gjorde den där artikeln som du skrev, den blev inte särskilt bra, jag har hört det av folk på stan. Så man tar inte ansvar själv för det man vill säga, utan man säger att man till exempel har hört det av folk på stan och det är inte jag som tycker det här, men du vet hur det är och sådär.
Ja.
Och lite samma känsla får jag av det här, att den är svår, den här debatten. Jag har absolut inget svar på den. Jag tycker bara att den är väldigt intressant. För Facebook är väl världens största mediehus idag, ska jag gissa.
Mm. Jo, de har väl 3 miljarder användare. Jo, men alltså det är så här. Alltså om vem som helst, Joe Rogan eller någon, skriver någonting eller säger någonting olagligt på en plattform. I första hand det är ju Joe Rogan eller den som har skrivit det här som är ansvarig, tycker jag. Sen kan man ju diskutera i vilken mån den här plattformen är ansvarig också. Men jag menar, just att det blir som debatt om Joe Rogan, jag tror det enbart handlar om att han, just som du säger, har fått 200 miljoner dollar.
Man är rätt och
släppt. Det är avundsjuka. Mm. För jag menar, hur många andra podcasts finns det på Spotify som säger liknande eller ännu värre saker om vaccin och allt möjligt annat? Det måste ju finnas tusentals. Jag menar, han är ju inte den värsta på Spotify. Det finns inte en chans. Inte en chans i världen. Men det är bara för att han är stor och har fått så mycket pengar som allt ljus riktas mot honom. Facebook, herregud, det är ju terrorister som koordinerar sig, IS liksom. Så ja, nej, men det är... Och sen hade de ju också, Spotify har ju tagit bort, jag tror det finns till och med en sajt som trackar hur många Joe Rogan avsnitt som försvinner. Och det är, jag tror de har tagit bort flera hundra avsnitt. Just på grund av att han har sagt, det kan ha varit något rasistiskt eller det kan ha varit någonting om vaccin och sådär. Så de tar ju ansvar som plattform och tar bort grejer hela tiden från honom. Och de har ju stringerat upp det där. Nu när vi publicerar ju vår podd på Spotify. På en plattform som ägs av Spotify. Nu för tiden, efter det här Joe Rogan-gate, så kommer det upp någon stor jäkla varningsgrej där att man måste läsa vilka villkor Spotify ställer på de som producerar innehåll. Så de har ju vidtagit åtgärder, man tycker att det är för lite. Men...
Så länge som de inte kräver att man måste veta vad man pratar om, där går gränsen, tycker jag.
Ja, precis. Så, men det blev lite speciellt också i och med att Joe Rogan är ju exklusiv på Spotify. Då kanske de har ett större ansvar då och sådär. Men jag tycker att ansvaret först och främst hans eget. Sådär.
Mm. Jag har aldrig hört honom än. Jag känner mig inte särskilt lockad av det, men jag tycker att fenomenet är intressant.
Mm. Det är ju samma sak med, jag menar, så här, vad vet jag, tidningarnas insändarsidor också.
Nej, där vem har du en ansvarig utgivare som alltid bara ansvarar.
Jo, men det är också delat ansvar att du kan ju liksom även som skribent hamna på. Sådär.
Ja, det där är inte helt, helt glas. Det finns lite olika lagstiftningar mellan Sverige och Finland där.
När det kommer, ja, i Finland så är det väl något högsta domstolsutslag där liksom människor som säger saker i intervjuer kan bli fällda för det. Liksom.
Och reportern också, inte bara ansvariga utgivaren. Och
det. Det är inga helt lätt det där, eller?
Det ska inte vara det heller. Vi har just gjort oss skyldiga till en av de 7 dödssynderna. Känner ren och skär avund. Det är fint.
Jaha, okej.
Okay. Det är bra teck på listan tycker jag på en fredag så här.
Vi har dåligt bordskick och vi är avundsjuka. Nu finns det bara potential för förbättringar.
Det saknas högmod, girighet är vi ganska dåliga på tycker jag.
Ja, jag har ju redan pratat om hur mycket pengar jag tjänar på Orion. Så där,
du har den egentligen en tick på den också. Vällust, det börjar vi med idag.
Mm, ja, lite grann. Ja.
Frosseri, ja. Det har vi i alla fall inte gjort.
Nej, jag har mest börjat dricka i vatten här.
Jag äter havregrynsgröt med äppelsylt på.
Medan vi har pratat.
Nej, tidigare. Det gick så snabbt så jag tror att jag gjorde nytt personbästa. Det gick på 2 minuter idag. Mm-hmm. Och vrede har jag inte känt idag. Däremot lättja så ser jag fram emot att ägna mig åt ikväll. Så vi har nästan fixat de 7 dödssynderna där. Så det blir en bra väktare.
Dödssyndsbingo. Ja, frosseri. Det var det pulled pork jag åt till lunch. Det var lite frosseri kanske. Men...
Vet du vilka djur som man förknippar med dödssynden avund? Gissa, vilka djur som man förknippar med den? Det var för att man lättare skulle komma ihåg dem förr, för det är ett helskott att de kommer ihåg alla dessa.
Man är avundsjuk som en, jag vet inte, en skata kanske.
Som en hund.
En hund?
Vi måste kolla det här riktigt hur mycket du är med nu. Högmod. Vad skulle du säga att symboliserar högmod?
Nej, men det vet jag, är inte konfirmerad. Jag är inte ens med i kyrkan, ingen aning.
Det här är från påven Gregorius egentligen. De finns inte i Bibeln, det här är bara en lista som alla... Det handlar om allmän bildning, Fredrik.
Man måste... en fågel, säger vi.
Ja, men vad för slags fågel?
Men herregud, nu måste man titta. Det är örn.
Men högmod, någon som tror att de är någonting men ändå inte ser ett skit.
En gam.
En påfågel såklart. De är helt meningslösa, de kan ingenting, de kan inte flyga, de kan inte göra någonting, de kan inte attackera någon, de är helt menlösa. Det enda de kan det är att spräta med sina fjädrar.
Nu låter du lite arg här, nu var det vredes dödssynden som kom fram mot påfåglar.
Vet du vem som symboliserar vreden?
Biet, man är som ett bi.
Nej, varg. Jaha. Du måste ju få ett rätt, lättja då.
Det är den här sengången.
Nej, men en åsna. Men frosseri, det måste du. Du äter ju som en...
Gris.
Yeah, hey, oh! Fredrik, du fixar 1/7. Det var inte så dumt.
Nej, men 1.5, jag tar ju fågeln då.
Och lust har vi inte heller kommit till. Han där har lust som en...
Kanin.
Get.
Va? Men nu hittar du bara på.
Det är sant. Och girighet symboliseras av en...
Det tänker jag också skulle vara en gris, men nej.
Här är det lite spännande. Det är antingen räv eller groda. Ja, okay. Spännvidd där tycker jag.
Ja. Så om man ger sig in i sängkammaren ikväll så ska man alltså låta som en get. Då är det liksom, vet man att det är lustens saft där rinner till.
Go. Feel like a goat. Greatest of all times.
Det är fel.
Too much information här, Fredrik. Jag är ledsen.
På tal om jätter och lust och leda, men Nordea har lämnat offshore-branschen för att komma in på ett seriöst ämne istället för de här.
Det kom ju från deras kapitalmarknadsdag igår och inte vet jag om jag ska bli överraskad eller vad jag ska bli, men visst är det ett ytterligare ett tecken i tiden.
Ja, absolut. Ingen vill ju ha med de här branscherna att göra längre, helt enkelt.
Utom de som tycker illa om att frysa på vintern.
Ja, lite grann. Men jag noterar också lite grann från kapitalmarknadsdagen. Inte just det, det var mest att de skulle dela ut en himla massa pengar som alla andra banker. Men...
Ja. Ja. Ja, det där är intressant alltså. Någonstans måste det uppstå ett tillfälle där man kan tjäna väldigt mycket pengar på att... Gå all in i allt vad som handlar om olja.
Ja, lycka till. Du får inte mig med mig med dig. Nej. Vad ska du göra den, vad ska du göra när Glory anländer till Åland på, är det på tisdag?
Jag ska vara där och titta. Det är en fantastisk grej det. Alltså Glory
10:03 i Långnäs.
10:03 i Långnäs och klockan 6 i Mariehamn. Det blir fyrverkerier och det blir vatten sprutor och grejer. Okay. Det är världens show där.
Både i Långnäs och i Mariehamn eller bara i Mariehamn?
Ja, jag är osäker på Långnäs, men i Mariehamn i varje fall.
Okej, okay, så det är Mariehamn man ska vara i Korvik.
Men då är klockan 6 på kvällen, är det just då faktiskt? Kanske.
Det börjar bli lite skymning, men det kan ju vara lite effektfullt när man så gärna glida in och lite mörkt, tänker jag.
Det tror jag.
Ja.
Jag är fascinerad av det där, så du ska tänka att det är ändå en 225 miljoner euros investering.
Ja.
Det är väldigt, väldigt framtidsomfamnande.
Ja, det är lite mer än vad Joe Rogan fick av Spotify för båda.
Det var ungefär samma.
Ungefär samma, ja.
Alltså det här med att det var mellan klyftan mellan fattiga och rika, den är rätt häftig.
Vad skulle, om du skulle få välja, skulle du hellre vilja äga den där båten eller Joe Rogans poddar?
Viking Glory 7 dagar i veckan.
Okej, okay. Ja. Jag skulle tro att jag skulle ta Joe Rogan, ja, men det är bara jag det då.
Det där måste med en terapeut nära dig någon gång det.
Mm. Och sen ska vi prata lite skolskjutningar också. Sandy Hook 2012, där hade hänt saker fast det var 10 år sedan.
Inte vet jag om det är så mycket att prata om egentligen, men på något sätt känns det som att rättvisa blir skipad för tydligen, nu är jag inte så bekant med allt det där, men familjerna efter 5 stycken barn som dödades i den där skolskjutningen i Connecticut i USA har nu fått 73 miljoner dollar i ersättning från vapentillverkaren Remington som hade tillverkat då vapnet som användes.
Mm.
Och det där tycker jag att på något sätt känns ändå rätt.
Ja.
Det är inte en enkel fråga, för det är ju inte yxan som dödar människan, utan det är den som håller i yxan.
Ja. Och nu, om jag minns
rätt, jag tänker att det har blivit så många sådana skolskjutningar i USA. Remington har gått i konkurs för övrigt, så de finns inte längre, men deras försäkringsbolag får ta notan.
Ja, de delar väl upp dem i, jag tror det som tidigare var Remington är nu spritt på, ja, kanske det kan vara 4 olika bolag tror jag. Alltså ammunitionsdelen är någonstans och något annat är någonstans och sådär, något har lagt ner och sådär. Men de lever ju kvar fortfarande. Så. Men jag har för mig att de grejen var väl att de marknadsförde det här vapnet, AR-15, att det var liksom väldigt militaristiskt och det var så här på ett sätt som man inte fick marknadsföra vapen, att man då hävdade att man kunde lära det här till skolskjutningar så där. Men det är lite så där också att är det deras fel att det är en skolskjutning, men det var väl lite grann hur man marknadsförde sig som var problemet tror jag.
Säkert finns det jättemånga nyanser.
Det är ju ett problem i ett land där man kan köpa automatvapen tycker jag också, men
det är ett ganska märkligt land där, men på något sätt så känns det ändå, ja, det känns rätt. Trots att det inte är alldeles enkelt att förstå.
Nej, så är det. Vem vill du hylla den här veckan? För nu tycker jag vi har kommit så långt.
Den här veckan så finns det nog egentligen bara en som jag verkligen vill hylla. Och det är Stormskärs Maja. Det har blivit klart nu att den ska bli film och att den ska spelas in på Åland. Och det är sin sak. Det som jag verkligen älskar i hela den här storyn är att man håller berättelserna vid liv. Stormskärs Maja var ett slags epos från 76. Alla avsnitt finns för övrigt på Yle Arena. Ifall du vill se dem. Du har säkert inte sett dem. Skulle jag kunna tänka mig.
Men, nej.
Men i Stormskärs Maja så var massvis med ålänningar med och spelade. Det var talk of the town på den tiden. Överallt.
Var du med? Var du med?
Nej, jag fick aldrig vara med. Jag tror att jag var avundsjuk för det också kanske. Jag var inte med där, men Sebba var med, vår kompis som inte längre finns bland oss. Och hans farsa, Kalle Södergård, var med och massvis med människor var med där. Och det där blev ju en blockbuster i Finland. Jaha. Den gick som tåg överallt. Det är fortfarande en av Finlands mest sedda filmer. Och nu ska den spelas in på nytt och det där gör mig glad.
En remake. Ja, okej. Okay. Jo, ja, det är bra. Det är jag också glad.
Det är en sån här... Ja, det är ett bra sätt att berätta om Åland, och det är bra att vi syns i de där sammanhangen. Det är jättebra. Hör ut till dem också.
Och jag hoppas att det blir en succé, med att remakes kan vara knepiga. Alltså.
De kan vara jätteknepiga, men om du inte testar, då kommer du garanterat att misslyckas. Det där är ju som med allt det. Det är som om du sår grödor, eller du ger ut en bok eller vad som helst. Du vet inte hur det går.
Nej, och sen gör man gör ju alltså remakes, alltså en ny version. Man gör inte en ny version av en film som var dålig. Man gör ju en ny version av en film som var bra och blev en succé. Ja. Och då är det ju lite så här adverse selection, att då är det ju stor risk att den blir sämre än förlagen, helt enkelt. Det är lättare att ta en värdelös film och göra om den och den det här är nya, det är mycket bättre.
Men där måste du också med att väga in tidsfaktorn. För det som folk tyckte var bra 1976 tycker man kanske inte att det är bra idag. Nej, då måste du på något sätt skruva till den så att den passar in i tiden.
Vissa historier är till, vissa är ju inte det, kan man säga.
Nej, och så är det. Men det finns nog väldigt få tidlösa framgångar. Finns det?
Ja, men en tidlös alltså historia eller berättelse, det kan det ju finnas. Som alltid genom alla som liksom går igenom kulturer och tidsepoker. Sen kan det ju finnas vissa som känns väldigt gamla. Ganska fort. Sådär.
Ett annat exempel på det är ju den där filmen Gerson, som också spelades in på Åland, som var en kombination av Miss Marple och Hercule Poirot ungefär.
Ja.
Agatha Christie's. Och det var ju en radikal remake av en film. Av en idé. Mm. Alltså jag tror ju att Agatha Christie skulle gilla den där. För den var både gullig och spännande. Hade kanske inte världens starkaste story. Men den var ändå en udda fågel i genren. Alltså i hur man berättar en historia. Den har ju nu för övrigt gått upp i Tyskland och den har över 2,4 miljoner tittare. Det är rätt mycket.
Det är ganska mycket, ja.
Och det finns ett gäng distributörer i Indien, Japan, Litauen, Turkiet, Ryssland och Storbritannien som också är intresserade. Så det är lite tidigt man ska vara försiktig med att döma ut det innan man ser om de lyfter. Och jag tycker det är det man ska minnas när det handlar om konstnärliga uttryck. Du vet inte hur populära de blir.
Nej.
Det är så många år där.
Vet du hur många som lyssnar på Joe Rogans podcastavsnitt varje gång? Alltså varje avsnitt.
Ja, ingen aning. Vänta nu.
11 miljoner.
11 miljoner.
Ja.
Det är drygt hela Sverige.
Det är drygt hela Sverige. Det är inte så många ändå, eller?
Inte egentligen. Hur många bor det i Amerika? 300 miljoner.
Något sånt, ju. Drygt. Ja. Jag är själv otroligt nervös för hur Sagan om ringen, tv-serien som kommer på Amazon Prime i höst, tror jag, kommer att bli. Det kommer ju att bli ett fiasko. Alltså det kommer att bli kalkon. Om det inte blir det blir jag jätteglad. Jag tyckte jättemycket om de filmerna, men oj, 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 oj.
Jag tyckte förr var det alltid så att så fort någon gjorde en remake av en bok, en film av en bok, så blev det kalkon.
Ja, men alltså Lord of the Rings, alltså de tre filmerna som kom, de rankas ju som, menar, liksom bland de tre bästa filmerna som har gjorts någonsin. Och ändå blev de helt utskällda av alla fantaster som älskar böckerna, fast de var otroligt bra, de här filmerna. Tänk om den här serien blir en kalkon och blir dålig. Alltså det kommer ju vara, alltså kritiken kommer inte att vara dålig. Men jag hoppas den blir bra, jag ser fram emot den. Jag har Prime, så jag sitter laddad nu inför hösten.
Jag tror att den blir bra, ja, faktiskt.
Mm. Idag ska jag vilja hylla, och de som förstår hur coolt det här är, de vet ju hur coolt det är, helt enkelt. Det är att Snoop Dogg har köpt Death Row Records, och han ska göra det till världens första NFT-skivbolag. Det här är det coolaste som har hänt någonsin. Så är det bara.
Finns det en svensk version av den där meningen som du just sa? Går det att komma på, gör man det på Google Translate eller hur gör man?
Ja.
Ja, man börjar med Snoop Dogg.
Ja.
Vad betyder det?
Ja, det är en rappare som blev signad till det här skivbolaget tillsammans med Tupac och andra. Och det var Dr. Dre som grundade tillsammans med en riktig gangster, Suge Knight. Och det var ju ett skräckvälde. Alltså han och Suge Knight var ju en gängmedlem, och han drev någon sorts skräckvälde på det här skivbolaget, och det höll på att gå på tok. Så Dr. Dre flydde därifrån och Snoop med efter ett tag, och Tupac, han blev ju skjuten delvis på grund av det som hände i det där skivbolaget nu. Och sen hade liksom, det här gick väldigt konkurs och Suge Knight sitter i fängelse för dråp och allt sådär. Och nu kommer då Snoop Dogg efter, ja, det här utspelar ju sig i början på 90-talet, slutet på 80-talet. Och köper tillbaka det här skivbolaget. Det är så episkt så att jag vet inte riktigt hur man, vad man ska kunna jämföra det med. Det är som revansch liksom.
Och skivbolaget heter alltså Death Row.
Death Row Records, ja.
Och vi döpte det bolaget som ger ut Ålands Handel till Ålands Media AB.
Mm.
Vi behöver ta en funderare på det här med bolagsnamn.
Death Row Records, lite mer street cred när man var i Los Angeles och i Compton där. Men det, och sen ska han då göra det till världens första NFT-skivbolag, alltså så här non-fungible tokens, du vet blockkedjor och sånt och så. För han gillar den gamla Snoop, D-O-double-G, han gillar kryptovalutor och NFT och sådär, fast han är ju typ nästan lika gammal som du, vilket vill inte säga lite.
Det här är ju helt underbart. Tänk att döpa ett bolag till Death Row Records.
Ja. Jag kan ge dig ett filmtips om du nu tänker så här, nu blir jag lite nyfiken på vem den här Suge Knight och Snoop Dogg och Dr. Dre är och så vidare. Då kan du säga, vad heter den? Straight Outta Compton. Det kom en film om det här, den här hiphopgruppen som heter NWA för något år sedan. Otroligt bra film, kan du säga på.
Jag ska tänka på saken lite, det finns lite annat att göra. Det är mycket på text över den här helgen har jag hört.
Det är mycket på text. Och så måste man ha koll på guldpriser som man vet när det är krig och sådär.
Det är så mycket och Ukraina och allting, det räcker inte till.
Nej, sen kan vi ju glädja våra poddlyssnare med att vi har för att avstå och växla upp lite grann under våren med lite gäster och sådär, lite andra nyheter. Så det finns mycket att se fram emot. Det är inte bara hela samhället som växlar upp, det är vi också. Tror du dig?
Ordentligt. Här väntar jag konjunktur på alla delar. Sista frågan. Hur har din bil gått den här veckan? Du har fått din nya bil, den grå. Har den gått bra?
Ja, förutom att jag höll på totalkvadraren i morse så har den väl gått okej. Jag måste vänja mig vid den lite grann. Jag har ingen rattvärme och det svider. Och så hittar jag inte alla knappar och spakar och sådär, men ja, jo, helt okej.
Var det nära kvaddningsupplevelsen att hantera som materialfel, eller var det så kallade SBS-skit bakom spakarna?
Lite oklart. Det kan ju hända att den här bilen har sämre bromsar eller någonting. Sämre förmåga att stanna i en nedförsbacke som består av 102% is. Men jag vet inte. Jag tyckte inte jag körde fortare än vanligt, men det var väldigt nära.
Det var en ledande fråga alltså. Du ska komma ihåg att du är en manlig bilförare. Du bär alltså ansvar inte bara för dig själv utan för alla manliga bilförare.
Jaha.
Och då medger man aldrig eget fel.
Ja, nej, det ska säga att det var på en privat väg det här inträffade. Den enda som var i fara var med min bil och en tall. Okay. Jag skulle nog ha klarat mig bra, men det skulle ju vara lite förargligt att krocka bilen 2 år efter man köpt den faktiskt. Men den klarade sig.
Det var alltså väghållarens fel, det är bra. Det är viktigt att vi är överens om sådana här, tycker jag.
Ja, och med att det är min väg då, så är det mitt fel. Då.
Men din hustru kanske hade...
Du skyller på henne.
Härligt, vad ska du göra helgen?
Ja. Det kanske blir att jobba.
Jag tror faktiskt också det. Vi närmar oss en deadline som är lite...
En deadline?
Börjar kännas lite skavande. Deadlines är speciella grejer det alltså.
Ja, jo. Det är ju taget i luften att det är högkonjunktur. Det är mycket att göra så att det märks.
Ja. Vi kämpar på.
Vi kämpar på, så säger vi tack och förlåt och så hörs vi igen nästa vecka.
Tack och förlåt. Hej med er.